Ja hörni, det är så att vi från Fotboll i Fotboll har glädjande nyheter att dela med oss.
Så är det, vi har fått vår första sponsor, Medarbetarna.
Precis, och Medarbetarna, det är en professionell naprapatklinik som erbjuder dig stort kunnande och bred erfarenhet inom traditionell naprapati. Det som är extra spännande med Medarbetarna är att Anders som bedriver Medarbetarna har erfarenhet inom fotbollen. Och det är vi extra glada över med tanke på att vi sitter och pratar fotboll hela dagarna. Anders var faktiskt med och vann SM-guld med Hammarby 2001, så kunskap, det har han.
Och är det så att ni vill ta del av den så kan ni besöka dem på deras hemsida, medarbetarna.se. Alternativt så finns deras kliniker på dels Ekerö, men även Östermalm i Stockholm.
Så bor ni i närheten så är det bara att svänga förbi, för de kan både förhindra skador och även förebygga kropparna så att de är på högsta nivå.
Så är det, och det är dags att börja investera i sin kropp för framtiden.
Och ett extra stort tack från oss från Fotboll i Fotboll till Medarbetarna som gör det möjligt för oss att ta nästa steg för att förverkliga våran dröm. Lyssna på Fotboll i Fotboll och vi är tillbaka med ett gästavsnitt.
Jajamän, vi är på resande fot och vi sitter här på en golfklubb ute i Örebro.
Ja, fantastisk miljö och fantastisk gäst. Vem har vi med oss?
Axel Kjell.
Välkommen.
Stort tack.
Ja. Det är verkligen lite utöver det vanliga för oss.
Ja, vi satt och kollade in en betongbunker senast när vi spelade in med Noel Törnqvist. Och då såg man ju bara betong, nu ser man ändå öppna landskap. Så ja. Lite schysstare är det, får man erkänna.
Och vår känsla.
Ja.
Ja, men verkligen. Kul att jag kunde bjuda på det.
Ja, det är vi jätteglada över. Vi brukar ställa 5 simpla frågor bara för att få en inblick på vem vi sitter med här. Och den första ställer vi till alla. Podden heter Fotboll i Fotboll. Vad betyder det för dig? Får du någonting så här, Fotboll i Fotboll?
Men spontant så är det ju just känslan av att ibland så behöver man faktiskt förstå att det bara är fotboll. Men på samma sätt också förstå att fotboll betyder oerhört mycket för väldigt många personer. Så det är väl det spontana som kommer upp.
Mm, härligt. Om du fick handplocka en 11 av alla spelare som har varit i Örebro de senaste 10 åren. Tror du att du skulle kunna få ihop en 11 som skulle kunna utmana med som guld?
Ja, men vi skulle nog kunna vara där i alla fall. Och då under förutsättning att de spelarna som jag plockar är i sin prime.
Exakt.
Så skulle vi nog ha möjligheter på Europa i alla fall.
Ja, jag tyckte det var ett fantastiskt lag. Jag satt och plockade ihop ett litet lag här. Oskar Jansson i mål. Almebäck som mittback. Har du någon annan mittback du känner rent spontant som bara hoppar in direkt?
Nej, men Almebäck när han var som bäst, absolut. Hög nivå.
Mm. Och med honom då?
Ja, svårare. Jag har ju en Örebro, jag ska inte säga ikon, men en spelare som var väldigt, väldigt bra för oss i Örebro som kanske inte fick de största rubrikerna, var Magnus Wikström.
Mm.
Som tillsammans med Almebäck faktiskt spelade, inte under tiden som jag var där då man lyckades ta sig ut i Europa, men jag fick ju förmån att träna honom när jag var assisterande tränare de 2 första åren. Så jag skulle nog sätta in honom där.
Mm.
Var det inte Nordin Gerisic när vi spelade in med honom så sa att han var den mest underskattade spelaren han någonsin spelat
det
med?
Det kan stämma faktiskt.
Jag tror det.
Ja, det kan stämma. Ja.
Ja. Ja, men han var en klassisk sån spelare som man märkte när han inte var med.
Mm. Sen körde jag Samuel Dahl på vänsterbacken.
Mm.
Han är ju helt otrolig.
Ja, nej, men om man tittar på vad han presterar just idag så ska han väl absolut vara med. Sen så var det ju under ett år som jag jobbade med honom i Superettan. Och det är klart att just på Superettanivå så var jag extremt bra. Men kanske där han är idag så skulle jag absolut kunna med honom.
Mm. Och in i mitt fältet är ju helt, det är ju högsta klass. Nordin Gerčić, Besara.
Absolut.
Sen på kanterna Hamad och Yasin.
Ja.
Det är rätt bra fart och fläkt där. Och anfallspar Himmet och Mehmeti.
Ja. Man får nästan påminna sig själv vilka spelare man har jobbat med. Men de är fina där. Sen har vi haft många andra. Astrid var otroligt bra under sin prime.
Förlåt.
Han gjorde det fint.
Vilken tabbe.
Han får spela högerback.
Vi hade ju andra spelare som stack ut under en kort period. Vi hade ju Crespo som hade en höst som kanske är den spelare som haft högst höjd under ganska så kort tid. Mm. Han ska säga. Jag själv är ju väldigt förtjust i en sån som Oman Persson.
Robert,
så han skulle absolut kunna vara med och konkurrera där. Så att, nej, men det finns många, många duktiga spelare, och framförallt man blir ju sådär, när du börjar prata om dem så tänker jag mig på dem som spelare, men direkt, och det hänger väl lite ihop med podden, så får man ju minnen om dem som personer också. Så att, en fin elva som du har skrapat ihop.
Ja, men Astrid, vilken boom. Ja. Det är ändå en av mina favoriter också. Vilken spelare. Han får spela back.
Ja, exakt.
Ska jag spela back? Det här var kul. Motståndarna, huvudtränare, ser du dem som konkurrenter eller medarbetare?
Nej, men på matchdagen och vid matchtillfälle, eller jag ska säga så här, under 90 minuter som absolut motståndare. Mm. Sen måste jag säga att annars så både inför och efter matcher och när man springer på de i olika sammanhang, så känns det verkligen som man är medarbetare. Mm. Det är ju speciellt jobb att vara huvudtränare i en elitmiljö, och det är svårt att förklara det för dem som inte har varit det. Och då när man väl träffar dem, och sen så vissa som man kanske bygger lite tajtare band med, så skulle jag absolut säga att de är medarbetare, att man jobbar tillsammans.
Mm. Snyggt. Om du bara fick se en film i resten av ditt liv, vilken hade du valt?
Men Nyckeln till frihet.
Ja, det är så.
Va? Mm. Ja. Det är, ja, men Noel sa ju också det.
Ja.
Den, eller inte just den frågan, men Nej. Vi frågade vilken favoritfilm han var. För vi vet att han har film som ett stort intresse utanför fotbollen. Och då frågade jag vilka som var hans favoriter. Då sa han Nyckeln till frihet och Gudfadern. Mm. Så det är också, ja, två i rad.
Mm. Ja, men om han har det som intresse att säga den, så är det väl, då är det ett bra val.
Ja, verkligen. Ja. Utöver fotbollen, följer du någon annan sport?
Nej, men inte sådär speciellt mycket. Sen har det gått i perioder. Jag hade en period, det var innan jag blev tränare, som jag tyckte att det var spännande ett par somrar i rad att kolla på Tour de France. Mest för kommentatorerna där som kunde måla upp bilden på ett häftigt sätt. Jag såg Super Bowl sist. Mm. Jag ska inte säga att jag följer det slaviskt, men jag tycker det är de stora happeningarna. Mm. Men om det liksom slår ut vilken sport jag tittar på och alltid tittar på, så är det bara fotboll. Mm.
Som person utanför fotbollen, vem är du då? Vad gillar du att göra utöver fotboll?
Nej, men jag tror att det finns några klassiska svar. En är väl sån att jag gillar att umgås med min familj. Det är ju någonting som, när man framförallt som klubblagstränare, så är det ju väldigt mycket fotboll och familj. Så det är självklart att det är en viktig del. Sen så nu på senare tid så har jag börjat engagera mig lite mer som, och det är kopplat till familjen, lite som ledare för mina barns olika fotbollslag, vilket också ger väldigt mycket. Och sen så försöker jag också träna och hålla igång, för det är någonting som jag mår bra av. Så det skulle jag vilja säga vad jag prioriterar.
Hur ser jag ut som tränare då, när du är med barnen där?
Nej, men de är små. De är 7 och 6 och 9. Så att jag håller det på en ganska så låg nivå. Men det som jag däremot man får träna på, det är ju kanske inte så mycket de taktiska detaljerna eller hur man designar en träning, men ledarskapet och få barnen att lyssna. Och också någonting som också sticker ut, tycker jag, det är att försöka nå alla barn på den nivån som man är. Mm. Det är otroligt stor spridning, och det ser jag som en liten utmaning och roligt.
Ja. Mm. Fantastiskt. Och som tränare, vem är du som person då? Finns det liknelser eller?
Nej, men jag tror att jag är en tränare som jag är en tränare som är ganska så strukturerad. Jag är nog ganska så lugn som person, ganska så analytisk. Sen så min roll som tränare har ju förändrats under åren och utvecklats under åren, skulle jag säga. Så den har nog varit i olika faser. Men just nu skulle jag säga att jag är en ganska så analytisk och lugn tränare som gillar att lära känna nya människor.
Mm. Har du någonsin åkt ut på en utvisning?
Ja, det är ju, när jag säger så är det motsägelsefullt. Men jag började min tränarbana i BK Forward 2011. Mm. Som jag slutade spela 2009, och sen så hade jag ett rehabår 2010. Och sen så gick jag direkt som och blev tränare från att vara spelare i Division 1 i Forward, vilket var en häftig start. Vår andra match spelar vi på bortaplan mot Frej. Och jag tror att när det är 5 minuter kvar eller något, så gör vår vänsterback, fattar ett extremt dåligt beslut, och vi leder med uddamålet eller om det är kryss. Och då sparkar jag till en vattenflaska som rullar in på planen. Så då fick jag rött kort. Det var så jag startade min tränarkarriär. Efter det så har det varit, ganska så lugnt.
Ja, ja. Ja, men precis. Du nämnde din spelarkarriär då. Om du kollar tillbaka till den, vad har du för minnen?
Ja, men det är klart att det finns några minnen som sticker ut. Jag är ju född och uppväxt i Örebro. Har bott här stora delar av mitt liv. Jag har spelat i Örebro SK sedan jag var 6 år gammal och spelat i de olika ungdomslagen och tagit mig hela vägen upp till A-laget. Så det är klart att man minns sin första allsvenska match. Man minns sitt första allsvenska inhopp. Man får ju med sig oerhört mycket när man är i en klubb så pass länge som jag ändå var, just den här kärleken till en klubb som spelare, men också utmaningarna med att spela på hemmaplan och ha en stark kärlek till en klubb. Det tycker jag finns både, det är väldigt mycket positivt, men en del utmaningar också. Men det är väl de två sakerna som sticker ut.
Mm. Hur skulle du beskriva dig som spelare?
Ja, men till en början så jag har väl levt ganska mycket på ett ganska bra spelsinne och ett bra passningsspel. Jag spelade mittback och var väl inte längsta mittbacken. Jag klarade mig ganska långt på att jag alltid haft ganska bra ledaregenskaper. Så jag var duktig på att få dem runt omkring och springa och täcka upp för mig. Sen så fick jag en korsbandsskada, vilket gjorde att jag tappade en hel del av min, kanske framförallt snabbhet och lite fysik. Så då blev jag ytterback. Så att jag skulle säga att jag var en medelbra allsvensk spelare som kanske inte hade någon riktigt, riktigt spets.
Hade du satt in dig själv i den här gulden?
Absolut inte. Absolut inte.
Bredvid Almebäck?
Absolut inte.
Inte?
Nej, han skulle i och för sig kunna fylla upp en del av mina svagheter. Exakt. Men jag skulle ha svårt att ta den platsen före Wikström, det måste jag ärligt säga. Och det är väl kanske en styrka att man inser sina begränsningar också.
Absolut.
Ja, verkligen.
Hade du tanke på att bli tränare under spelarkarriären, eller kom det i samband med att du la av?
Nej men jag hade egentligen inga direkta tankar på att bli tränare. Sen så har jag nog från när jag var väldigt liten trivs ganska bra med att jag var ofta lagkapten och jag har haft goda ledaregenskaper, tror jag. Sen vad de kommer ifrån är svårt att säga. Men jag var rätt inställd på att när jag skulle sluta som spelare att jag skulle göra någonting annat. Jag var rätt inställd på att jag ville bli polis. Så det var liksom min första prioritering. Så att det blev tränarskapet var lite av en slump att jag halkade in på den.
Ja, på tal om ledaregenskaper, att bli polis.
Mm. Mm.
Varför blev det inte det då?
Nej, men jag sökte faktiskt till polishögskolan 3, kanske 4 gånger. Men kom inte in.
Mm, okay.
Utifrån olika saker. I konkurrensen räckte jag väl inte riktigt till.
Mm.
Så att då blev det av en slump att jag var i BK Forward. Jag hade problem med några knäskador och jag hade problem med att få kontinuitet både i spel och i träning. Så att 2010 så hade jag rehabtränat i princip hela året. Jag fick möjligheten då att jag var med och stöttade upp lite grann på träningsplanen och gjorde några analyser från läktaren på vissa matcher. Men det var mer i väntan på att jag skulle bli frisk. Så min inställning var ju att spela 2011. Men då sent på hösten 2010 så fick jag en fråga från dåvarande ordföranden i BK Forward om jag kunde tänka mig att bli tränare. Och så här i efterhand så är jag oerhört glad och tacksam för det. Jag vet att det var nog en 2 eller 3 tränare innan mig som tackade nej. Så det var också slumpen. Men de såg väl just de här ledaregenskaperna. Och sen så när jag väl fick möjligheten att börja på en så pass hög nivå som Division 1 ändå är som första jobb. Så ganska snabbt så kände jag att det här var någonting som jag, om jag hade möjligheten, skulle vilja fortsätta med.
Är det inte lite sjukt när du tänker efter att ditt första tränarjobb är i Division 1 och du är outbildad fotbollstränare?
Jo, men det är ju som jag sa, slumpen, och jag är tacksam för dem som vågade satsa på mig och såg de andra egenskaperna. Och jag tror också att jag har nog alltid haft en ganska hög ambition i allt vad jag har gjort. Jag tror att det har funnits en risk för att om jag kanske hade börjat på en lägre nivå, så i och med att jag inte hade det liksom drivet att vilja bli tränare, så finns det en risk att jag kanske hade provat på det och sen så känt att den här ambitionsnivån är inte på nivå som den är för mig, och så hade jag valt något annat. Så jag tror att jag gick in i forward tillsammans med Johan Svensson, som var den som assisterade mig, med en ganska hög ambitionsnivå och ställde ganska höga krav på de spelarna som vi hade. Och det passade väldigt bra med den spelargruppen som vi hade, med många spelare som tidigare hade spelat på elitnivå eller en del som var up and coming. Så utifrån det så fick jag väldigt bra respons, och det gjorde också att jag tyckte det var väldigt kul. Men absolut, det har jag tänkt på flera gånger, att få göra den resan och få börja på Sveriges, det är ändå den tredje högsta nivån direkt. Det är har lite tur.
Mm. Nej, men något som jag har lärt mig med alla de här intervjuerna är att slumpen är en väldigt viktig faktor i folks fotbollskarriär. Den kan vara jävligt rå, men den kan vara jävligt vacker också. Det är som du säger, hade inte den här slumpmässiga situationen hänt, då kanske inte du hade varit tränare idag.
Nej. Nej, men så är det ju. Och det är ju mycket både där, men också när man tittar på vilka tränare som får vilka jobb och hur det går till, att det är ju mycket, mycket tillfälligheter. Alltså, det är ju timing mycket. Och en del saker man kan styra över själv. Men jag tror att den här bilden som många har, att man liksom har en klar idé om att det här ska vara min tränarresa. Jag tror att den är bra att ha, men det är nog väldigt sällan som den blir exakt så, utan det blir liksom tillfälligheter och miljöer som man hamnar i och folk som man springer på som styr till viss del. Men sen så i grund och botten såklart.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to Quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ja, men en kompetens. Man får ju någonstans den man förtjänar.
Ja, absolut. Det är ju ett kvitto på att du uppenbarligen var en bra ledarfigur i det laget. Mm.
Mm. Hur tycker du tiden gick i början? Du sa ju att du tog ett rött kort där tidigt. Det var en kämpig start.
Ja, men det var det. I forward, när jag kom in i forward, så hade de året innan var det bara en halvlek från att åka ur till division 2. Och jag har pratat med några av mina kollegor om det där. Inte just om det, men generellt. När är det bra att komma in som tränare? Är det bra att komma in till ett lag som fungerar jättebra? Och så kan man liksom fortsätta att spinna vidare på det. Eller ska man komma in i tillfälle i en grupp som kanske fungerar lite sämre och kanske är lite missnöjd med den tidigare tränaren? Så är de väldigt mottagliga för nya idéer. Och jag tror att det finns både och. Det som blev nu, utan att säga att de var missnöjda med träningen, var att man kom från ett ganska så tufft år. Och det jag gjorde var att jag prövade en del saker. Och gruppen var väldigt mottaglig för saker. Jag hade ingen erfarenhet att luta mig tillbaka på. Så att jag gjorde ju massor med misstag. Men jag tror att de såg drivkraften som jag hade. Och de såg också liksom den här viljan att göra saker bra. Så att jag tycker att vi hade ett bra första år. Vi slutade väl på 6:e plats. Så jag tror att vi hade någon sån här sjuk statistik. Jag tror att vi hade 15 eller 16 matcher i rad utan förlust. Men av dem så var typ 10 kryss. Så vi låg ändå 5:a. Så att, nej, men det var ett jättebra, jättebra första år. Och sen så nästa år så gick det ännu bättre. Och då hamnade vi ju på en kvalplats upp till Superettan. Vilket var väldigt, väldigt stort för en klubb som forward. Jag kommer ihåg inför sista omgången där så... Sirius mötte Östersund och vi spelade borta mot Sandviken. Och det krävdes lite... vi behövde få med oss lite resultat för att kunna ta direktplatsen. Men vi kunde också tappa andra platsen som innebar kval. Beroende på vilken match. Så slutade med att vi slog Sandviken och hamnade på samma målskillnad som Östersund som slog Sirius med uddamålet. Så Östersund gick då upp i, om jag minns rätt, gick upp i Superettan. Och sen tittade jag på det där 2 eller 3 år efteråt, då var ju både Sirius och Östersund upp i Allsvenskan och forward hade de i division 2. Så då förstår man vilken bedrift och hur pass nära vi var faktiskt att ta oss upp. Så det var 2 fina år i forward, absolut. Mm.
Hur går klubben idag?
Ja, men de ligger i division 2. Kämpa på Örebrofotbollen, om man ska ta något kort om den, är ju generellt har ju tufft. Vi har ju haft ÖSK i Allsvenskan i väldigt många år. Nu går man in på tredje året i Superettan. Vi har haft, om vi hade 3 lag i division 1 under en period. Nu så är det är det bara ett. Så att lite utmaningar för Örebro-fotbollen som jag hoppas att det kan vända snart.
Verkligen, det är en klubb som ska vara i Allsvenskan, tycker jag verkligen. Det är perfekt bortamatch för många lag och nej, men för mig, jag är uppväxt med Örebro i Allsvenskan, så jag tycker det, de ska vara i Allsvenskan.
Jag håller med. Mm.
Hur lång tid tog det tills du gick utbildningen?
Jag gick, det finns ju någonting på Svenska fotbollsförbundet som heter CBA Elit, det heter baselit, där tidigare elitspelare får chansen att gå en lite snabbare resa där man går både bas- och advanced-kursen som det heter då. Så baskursen, så den gick jag redan slutet 2011 efter mitt första år. Och det var otroligt nyttigt, men det var många spelare som var på en hade varit på en betydligt högre nivå än mig. Jag kommer ihåg, de var Anders Andersson och Erik Edman och Mattias Lindström och men det var många, så det var Nils-Erik Johansson, så det var ett superhärligt gäng. Och sen så direkt efteråt så gick jag advance och sen så gick jag provkursen, startade 20, om jag minns rätt, avslutade den 2016, 15 eller 16. Mm.
Du gick från forward till Örebro som assisterande tränare. Hur gick den processen till? Hur kom du i kontakt med Örebro?
Jag fick en förfrågan under hösten om de, Örebro hade ganska tidigt blivit klart att de skulle åka ur Allsvenskan med 4 eller 5 gånger kvar. Per-Ola Ljung hade kommit in på sommaren med dels tanken att man skulle försöka hålla laget kvar, men också att bygga någonting inför Superettan, för man var ganska långt efter. Så då fick jag en förfrågan under hösten och då sa jag att jag ville pausa den tills jag visste att jag ville göra klart säsongen med forward. Och sen så gick det väl bara en dag efter vi hade spelat den här kvalmatchen då med forward. Vi spelade dubbelmöte mot Falkenberg och vi spelade 0-0 hemma och spelade 1-1 borta, om jag minns rätt, och åkte ut på bortamål. Så var någon från ÖSK:s styrelse som hörde av sig och träffade jag Pio som var huvudtränare, och sen så var även Alexander Axén assisterande, så att jag kände att det var dels komma till ÖSK som var min moderklubb, men sen också få jobba med så tidigt i min karriär. Jag hade varit tränare i 2 år, för att jobba i ett tränarteam med de två och dessutom kunna jobba på heltid. Jag tror att när jag var i forward så kände jag sådär 7-8 tusen i månaden, kombinera med pappaledighet, kombinera det med jobb på arresten på polishuset, kombinerade med att vara lärare i skolan. Så att kunna jobba heltid med dem, då blev det ett ganska så enkelt val.
Mm. Var det bara ett karriärsteg? För det är ändå Örebro som du har spelat i länge. Alltså, hur lycklig blir du som... Du har gått igenom hela Örebro från ungdom till A-lag. Hur glad blir du när den kontakten kommer med det hjärtat?
Nej, men jag ska säga, där och då så ska jag säga att det är klart att jag blev jätteglad. Men jag kände också lite, jag ska inte säga tudelat, för att när man har tillhört ett lag och man har kommit så nära ett mål med en grupp spelare, så var jag fortfarande i någon form av en fas där med BK Forward. Så det blev ett ganska enkelt val, men där och då så var det ändå en hel del funderingar runt det. Och jag tyckte det var jobbigt att informera spelarna då om att jag skulle lämna för någonting annat. Men det är klart att jag kommer ihåg efter något halvår i forward, eller jag bestämde för att bli tränare, så tänkte jag, men tänk att få göra det här på heltid och tänk att få göra det i ÖSK. Det var mer en dröm då. Och sen så dessutom, som jag sa, med två så pass erfarna och kompetenta tränare som P.O. Alec och i den organisationen, så det är klart att det var nästan för bra för att vara sant.
Mm. Och 2013 så tar du ju upp dem till Allsvenskan och så hamnar ni på en sjätte plats när ni väl är i Allsvenskan. Vad var det som gjorde att den resan gick spikrakt uppåt därifrån?
Men jag skulle säga att just det där att ta sig upp från Superettan, om vi börjar där, så var det ju till stor del P.O. Ljungs förtjänst. Han kom in hösten när man var på väg att åka ut. ÖSK fattade ett bra beslut där, att liksom, här behöver vi någon som kan absolut kanske rädda oss kvar, men framförallt titta lite längre bort. Så han påbörjade arbetet på ett supersätt. Och sen så just att studsa tillbaka direkt från Superettan till Allsvenskan är ju historiskt väldigt, väldigt tufft. Så där måste jag ge honom den stora credden till. Vi behöll stora delar av truppen. Som sagt var, PO prioriterade också att fylla på med och få bra förutsättningar runt laget. Så det var väl huvudanledningen till vi gick upp. Sen så när vi väl var uppe så hade vi en väldigt, väldigt tuff vår. Och PO valde ju på sommaren där själv att flytta tillbaka. Han bodde ju kvar i Helsingborg, så han valde att flytta och ta Gais för att närmare hem. Och så blev Alexander huvudtränare och jag blev ensam assisterande. Vi hade ju delat på den tidigare där Alec hade mer ansvar för individen och jag jobbade lite mer närmare PO runt laget. Så att det var väl där som vi, jag tror att det också blev en ganska bra timing. Så Ali kom in och ledde det på ett föredömligt sätt. Vi gjorde små, små justeringar av vårt sätt att spela. Plus att vi hade Robert Oman Persson och Crespo Camara som hade varit skadade under våren. Som båda två gav oss en jävla skjuts. Och det är väl det jag refererar till i början. Att Crespos höst där, det var bland det mest. Mm. Han gjorde mål på allt. Mm. Så att, det var en häftig resa som nykomling hamna sexa.
Mm. När får man se Alexander Axén i Allsvenskan igen? Tror du det någonsin kommer hända? Eller är han för bekväm nu, tror du?
Nej, men jag tror det ska nog mycket till om det ska hända. Ja. Dels, jag tror inte han är bekväm, men jag tror att han dels gör han det väldigt bra. Och jag vet, vi pratade om det mycket när han var i ÖSK. Just det att han någon gång skulle vilja jobba runt media. Så att jag tror att han kommer nog bli kvar där. Sen får vi se om det blir runt Allsvenskan eller runt någon annan liga. Men jag har svårt att se dem i alla fall i närtid komma tillbaka till Allsvenskan. Men jag kan ha fel.
Mm. Är du bra på att ha skallen på rätt plats? Jag menar de här åren fram till att du blir huvudtränare. Var du alltid där och då eller kunde du tänka så här, när ska jag bli huvudtränare? Eller vad blir mitt nästa steg? Hur... Ja, men förstår vad jag är ute efter. Kunde du hela tiden fokusera på var du var där och då?
Eller ja, men jag tycker det. Och det handlade dels om att jag och PO jobbade tillsammans med under 1,5 år. Och sen kom Alexander in och vi jobbade tillsammans i 3 år ungefär. Så att jag tror att det liksom, och mina ansvarsuppgifter som assisterande växte och växte. Jag fick stort förtroende från båda två. Så att jag kände mig nog ganska så bekväm i den rollen. Och just att min tränarresa hade gått ganska så fort. Så att det fanns inte så mycket tankar på det. Det gjorde det inte.
Och sen när du blir huvudtränare då?
Nej, men det var ju en speciell situation. I och med att styrelsen fattade beslutet. Att, eller man kom överens med Alexander att man inte skulle förlänga hans avtal som huvudtränare. Och då gick frågan till mig mitt under säsong. Så att min ambition där och då var ju såklart att jag blev stolt och glad. För... brist på erfarenhet, men också hade ju klubben sett mig i arbete och de kunde ju verkligen göra en bedömning av mig som tränare. Det finns ju liksom, att göra en intern rekrytering är ju på många sätt bland det säkraste man kan göra, för man känner verkligen personen och han ser hans egenskaper. Så jag kände att jag kan vara mig själv, jag behöver inte vara någon annan. Det som de inte hade sett var ju mig i rollen som huvudtränare. Så klart att utifrån det var det en liten gambling. Men det är klart att det var speciellt, och det här tror jag var augusti, september någon gång, och min ambition och min vilja, det var ju att vi skulle göra klart året tillsammans. Alexandra hade avtal året ut. Men efter lite dialog, och framförallt så var det Alexander som kände att det var konstigt att vara kvar när det var så att jag skulle ta över laget nästa år. Så att han lämnade ju där under hösten, och då tog jag över som huvudtränare redan då. Och om man blickar mot året som kom det på, så tror jag att det var nog positivt. Men där och då hade jag gärna fortsatt med Alexander. Nu gav det möjlighet att sätta ett nytt tränarteam, och vi fick in Daniel Bäckström som assisterande tränare till mig, och vi kunde påbörja arbetet liksom i skarpt läge på något sätt. Men det var en häftig höst, men det var också en ganska tuff höst rent känslomässigt sådär, 2017.
Mm. Här kommer vi tillbaka till det perfekta läget att hoppa in på ett jobb. Som du var inne på med BK Forward, att det kanske är ett bra läge att komma in när det går lite så där. Hur tycker du att det var att komma mitt på en säsong som du nämnde nu?
Nej, men jag tror att hade man kommit in i ett lag som man inte kände, så tror jag att mina kanske absolut bästa egenskaper kanske inte... Jag tror lite mer på långsiktighet och på processer där. Jag tror att det finns vissa tränare som kan vända på saker ganska snabbt. Men det som fungerade bra och som gjorde att jag ändå kände mig bekväm med att ta jobbet, det var att min bild var att, och det har jag fått höra efterhand också, att många spelare kände mig, de hade stort förtroende för mig, för min kompetens, och jag hade byggt relation med många av dem. Utan det handlar mer om att vissa spelare undrar, men vad kommer hända nu? Han har gått från assisterande till vår huvudtränare. Relationen kanske blir på ett annat sätt, men det skapade en trygghet att jag fick det till mig både då och har fått även efteråt ett stort förtroende från spelargruppen. Och det är någonstans nummer ett.
Ja, hur är det när du går från huvudtränare till manager? Berätta lite om varför de tyckte att det var det bästa alternativet. Du har väl säkert fått den frågan många gånger, att man kanske tar fokus från sportchefs, alltså att kolla på spelare. Men berätta lite kort liksom, hur den uppdelningen var där och varför Örebro tyckte att det var det bästa alternativet att göra på det sättet.
Mm. Nej, men det var ju inför säsongen 2019. Så fick ju frågan att bli manager, och det var ett arbetssätt som klubben inte hade haft tidigare. Man hade haft en huvudtränare och en sportchef. Några klubbar jobbade ju med manager. Jag vet Norrköping var några som man tittade på. Det fanns en annan klubb, Elfsborg tror jag också till viss del gjorde det. Det finns ju för- och nackdelar med alla typer av organisationsplaner eller skisser. Jag tror att fördelarna kontra nackdelarna, om man tittar på nackdelarna så som du säger, det kan ju finnas en tanke om att kanske managern står för lite mer långsiktiga, tränaren för lite mer kortsiktiga, så man kan hitta ett arbetssätt där. Det kan bli en arbetsbelastning på managern som kan bli lite för tuff. När man har en sportchef och en huvudtränare så är det lite tydligare fördelning av ansvar. Så det är nog någonting som kan vara utmanande. Det finns en del fördelar, men om man bara en person, det är att det blir lite kortare beslutsvägar. Det finns en mer samsyn. Det blir liksom inte två viljor som drar åt olika håll. Men jag tror efter att ha jobbat i båda konstellationerna så tror jag för en klubb att det bästa är att jobba med en sportchef och en tränare. Det är de erfarenheterna som jag har dragit utifrån arbetsbelastningen. Men också tror jag mycket på, och det tycker jag man ser oss fler och fler i klubbar nu på ett sätt som kanske har varit mer vanligt i andra delar av Europa, att man sportchefen bygger liksom klubben äger mer ett arbetssätt både på och utanför planen, och sen så kommer huvudtränaren in och utför ett uppdrag utifrån det arbetssättet. Att ungefär så här vill vi att vi ska spela vår fotboll, inte exakt så här. Ungefär så här vill vi jobba med en truppstorlek, ungefär här vill vi jobba med en åldersstruktur, ungefär så här vill vi jobba med rekrytering. Och liksom bygger allt det som ska kunna vara över tid. Medan en tränares jobb blir mer utifrån de ramarna att komma in och jobba med en taktik, jobba med att nästa match, jobba med att utbilda spelarna. Och det är någonting som jag tycker man ser hos de bästa lagen nu, att det gör att det blir hållbart över tid. Så det tror jag mer på att någonstans. Men det ställer också höga krav på sportcheferna. Och det ställer också krav på huvudtränarna att kanske förstå sin roll i organisationen. Och det har jag förstått på ett bättre sätt nu när man har suttit i princip längst upp och förstå att det behöver vara. Man måste, och även om man tränar så tror jag inte på att man ska bestämma allt, utan man måste veta sin del, och det gör också att man kan bli ännu speciellare, bättre på det. Så att det är väl mina erfarenheter om konstellationen sportchef, tränare kontra manager.
Vilken roll tycker du var mest påfrestande mentalt?
Och det blir också lätt att det hänger ihop med resultat, men det är klart att rollen som manager, det jag gjorde, det som var då, var ju till exempel att vi hade Daniel Bäckström som var assisterande. Tanken var att han skulle få ett ännu större ansvar för driva det dagliga med träningsplanering och jobba mot spelarna och taktik och sådär. Nu blev det inte så, han lämnade för Malmö precis under den perioden. Fick vinna en ny tränare som heter Vito Gasimba som var väldigt duktig, och då blev det liksom att skola in honom i den rollen, och vi skulle lära känna varandra, vilket kostade ganska mycket kraft och energi. Mitt under det kom en pandemi också. Så att jag skulle säga att vara manager är ju tuffast utifrån att du behöver vara jour, du behöver ha koll på spelarna, du behöver ha en dialog med agenter, du behöver, men samtidigt också driva det dagliga. Och jag tror att jag hade kanske inte hittat, jag tror att med Daniel, vi kände varandra så pass bra och jag kunde hans kompetenser. Om han hade varit kvar så tror jag det blivit lite annorlunda. Vito är också en otroligt duktig tränare, men där hade vi inte lärt känna varandra på samma sätt, vilket gjorde att det blev någon form av överlämning där också, vilket gjorde att året 2020 blev väldigt, väldigt tufft.
Ja, vi tänkte komma till den delen. Jag tänker att vi tar ett lite mer helhetsbegrepp över de åren. Jag kan rabbla upp lite här. Att i maj 2021 så kliver jag som tränare. Ett år senare så kliver du på igen och blir fotbollschef. Bara några månader senare så blir du ersatt av din assisterande Järdler. Vad händer i de här åren när Örebro åker ur och det går nerför? För man väntar allt på Örebros nästa steg, men det gick ju bakåt istället. Alltså vad händer i hela den här processen?
Nej, men jag tror att du sätter fingret på någonting, det där sista som du nämner. Vi hade ett 2020 som var ett väldigt speciellt år med pandemin. Vi startade sent och vi gjorde en väldigt, väldigt stark avslutning på det året. Vilket gjorde att vi till sist landade in på en sjätte plats. Jag tror att Erik Björndal gjorde mål i sista matchen mot Hammarby, vilket gjorde att vi klättrade om dem. Och hade vi inte gjort det målet hade vi kanske kommit i åtta. Vi hade ju en rad där vi kom nia väldigt, väldigt många år.
Just det.
Det var liksom det var ständigt grej. Återkommande. Ja. Här var nia igen. Och jag tror att det som skedde då när vi kom sexa påminner lite grann om det som hände när vi gick väldigt bra även tidigare och kom sexa. Men då var vi nykomlingar så var på något sätt. Det var just det där, okej, hur tar vi Örebro nu nästa steg? Och då blev ju en ambition från klubben att ja, men vi ska försöka slå oss in på den övre halvan och liksom vara ett lag kontinuerligt topp 6. Vilket gjorde att vi tappade bort oss själva lite grann, vilka vi var. Att förstå, kanske ta ett steg tillbaka och förstå hur mycket som hade krävs för att faktiskt ta oss till den här sjätte platsen. Och utifrån vilka förutsättningar vi har, liksom vart någonstans är vi? Är vi ett lag som ska, ja, men, ligga runt 8-12 och sen som det slår riktigt bra så kan vi vart tredje år vara med och utmana topp 6? Det är ju ingenting som kanske supporterna vill höra eller ingenting som man som klubb. Utan vi siktade mot liksom ta det nästa steget. I den processen så jag bestämde mig ganska tidigt, jag tror att det var augusti-september 2020, att jag meddelade klubben att jag inte ville fortsätta som tränare. Och det var utifrån att jag var extremt trött och sliten och jag var inställd på att jobba någon annanstans. Och jobba med någonting annat. Det som blev sen då under hösten var att klubben kom tillbaka till mig och frågade om jag var intresserad av den här rollen då, som fotbollschef, som du nämnde. Vilket egentligen skulle innebära att man skulle jobba med A-laget, man skulle jobba med överakademin och man skulle jobba med damlaget som man skulle börja satsa på lite grann. Och jag funderade lite grann och sen tilltalade sig ganska mycket av det. Att det kändes som någonting som skulle vara väldigt, väldigt spännande. Utifrån att kanske inte vara så mycket involverad i det dagliga, kanske få en lite annan balans, även om det är en hög arbetsbelastning, så få en lite annan balans, men inte stå på planen varje dag, inte liksom behöva jobba med de processerna, för det hade jag gjort nonstop sen 2011. Då valde jag att tacka ja till den tjänsten, och en av de första delarna i det var att rekrytera en ny huvudtränare till den rollen som jag själv hade. Så att vi hade en rekryteringsprocess under hösten där vi jobbade hårt för att få in en tränare som jag var med i delvis och som drevs, vilket jag tyckte var jättespännande att vara med i den processen och liksom som sittande tränare kunde vara med och ge input på vem som ska ta över och vem som ska jobba närmast. Så vi hade en process där och vi hade något namn som blev klart, men i väldigt, väldigt sent när i princip säsongen skulle starta upp eller säsongen till och med hade startat upp så bröt den personen kontraktet. Vilket ledde till att vi hamnade i en situation där vi stod utan huvudtränare. Vi stod utan assisterande tränare. För Vitor Gasimba informerade också när jag informerade att jag skulle sluta som tränare. Så var inte han intresserad av att fortsätta utan han ville jobba tillsammans med mig. Annars skulle han gå vidare någon annanstans. Så det var en väldigt, väldigt tuff situation för klubben. I det och samma fas där vi var på väg och skulle sikta liksom mot topp 6 och så vidare. Och där gjorde jag väl, fattade väl ett beslut som tillsammans med några andra beslut när jag har fått lite tid att reflektera i Örebro som kanske inte var optimalt. Men jag erbjöd mig att träna laget fram till sommaren för att ge tid till den här rekryteringsprocessen då. Att få in en tränare som skulle kunna vara någonting som vi skulle kunna bygga under längre tid. Så det slutade egentligen, det slutade i att jag var ganska inställd på att någon gång i februari var ju planen, februari-mars så skulle den här nya tränaren komma in. Men att han valde då att tacka nej sent och bröt sitt avtal. Vilket gjorde att jag då fortsatte som huvudtränare, manager. Vilket gjorde att parallellt med de här andra uppdragen att jobba med akademin och damlaget som blev satt lite grann på hold men som jag ändå var ansvarig för. Så skulle jag också driva laget under våren. Så att där gick jag in och var nog inte... Jag var inte på topp för att göra det, men jag kände ett ansvar och ville hjälpa klubben på bästa sätt. Med lite grann av hösten i ryggen också. Så att det gjorde ju att jag ledde laget de första 8 matcherna, som ju var tuffa matcher. Jag tror att vi låg näst sist efter de 8 matcherna innan det var dags för ett mästerskap. Så att det var den våren var nog en av de tuffaste perioderna.
Ja, jättebra att du målar upp där. Alltså jag tänker så här, för alla som sitter utvändigt i Örebro som klubb, då tänker man så här, fan, ska han ge upp snart? Han hoppar mellan alla platser, när ska han släppa taget? Men det är ju mer att du gör uppoffringar och ställer upp för klubben du älskar och kastar in dig i situationer som du helst kanske inte ville, men du vill verkligen ställa upp för klubben, så det är jättebra att det kommer fram.
Ja. Och det tror jag är en del så där som har varit med Örebro, att jag bryr mig otroligt mycket om klubben, det ligger varmt om hjärtat. Och jag har reflekterat en del när jag fått lite mer tid, att jag tror inte det bara det har varit till godo. Jag tror att ibland så har jag fattat beslut lite för mycket med hjärtat och lite för lite med hjärnan. Vilket har gjort att jag har nu gjort saker som jag så här efterhand borde ha fattat att det är klart det är tufft när jag i princip är helt slut 2020. Mm. Och sen så dyker den här situationen upp, så hade det varit bättre att ta in nästan vem som helst, så kan jag fokusera på den rollen som jag blivit tilldelad. Mm. Så att samtidigt så var det bara 8 matcher. Samtidigt så såg jag fördelen med att den här tränaren får komma in, får liksom ett mästerskap sommar och lite tid att förbereda sig. Och framförallt att klubben kan göra en bättre rekryteringsprocess än om vi bara skulle kasta in dem. Mm. Så men lite för mycket hjärta och lite för mycket gärna.
Du måste ju ha mått fruktansvärt dåligt under den här perioden.
Det jobbigaste kan jag väl säga. Det är klart att jag hade otroligt mycket stöd av min fru och sen så Simon Åström som var vd, och det fanns vissa. Men det var ju, skulle jag säga, det var ju en handfull personer, en styrelse, sen så hade jag mer eller mindre kontakt med vissa. Men det var ju inte speciellt många personer som visste om, dels att jag själv inte ville fortsätta. Dels att den här tränaren då valde att bryta sitt avtal. Så det är klart att det var jobbigt att dels inte kunna berätta för någon. Plus att den externa kritiken när man inte går bra, det är ju naturligt att det hamnar på en tränare. Så det är alltid, och det är ingenting som jag liksom kommer säga att det var orättvist eller något sånt där. För så är det på alla nivåer. Och det är någonting som det ingår i jobbet. Men det är klart att det är tufft att när de där sakerna dök upp med att, som du nämnde, han tänker på sig själv och han vill bara si och så.
Släpp taget.
Ja, precis. Ja. Så det var ju precis det som jag ville göra. Ja. Och innerst inne så kände jag ju själv att i december 2020 så hade det varit perfekt att släppa taget.
Ja.
Men jag gjorde det som jag trodde var bäst för klubben. Men det var väl starten, får man väl säga, på tuffa 1,5, ja men 2 år nästan.
Vad har du tagit med dig mest för lärdomar efter den här tiden då?
Nej, men jag skulle säga, det är ju en sak det där, att med hjärta och hjärna, vad skulle jag göra? Och någonstans tänka efter och ställa frågan till mig själv, fixar jag det här? För innerst inne så, gå ut och leda ett lag som man vet under 8 matcher i ett allsvensk, det är oerhört tufft. Och är du inte på topp så är det bättre att någon annan gör det. Så det är väl en sån sak.
Mm. Hur reagerar spelartruppen på det? Var de mottagliga till så här, att du kom in som tränare under den perioden?
Nej, men spelarna visste ju ingenting. Vi gick ju aldrig ut med att vi hade en tränare klar. Utan det var också någonting som den här tränaren då satt ju under ett avtal. Så det var också och det är också en grej som jag ångrar mig efteråt. Att jag inte stod på mig mer. Men då fanns det ju starkt önskemål från styrelsen. Att tills den här tränaren är på plats så ska vi inte gå ut om det här. Så spelarna trodde ju att jag skulle vara tränare under året. Och det var också väldigt, väldigt tufft. Jag satt i några kontraktsförhandlingar. För jag var också ansvarig för att sätta ihop truppen. Säsongen 2020-2021. Och det var ju vissa spelare där, jag visste ju att jag inte skulle vara kvar. Det var ju vissa spelare där som rekryterades in, och jag hade en dialog med den som skulle komma in som tränare. Men det var ju vissa spelare där som trodde att jag skulle vara tränare. Jag fick liksom på något sätt säga att jag kommer i alla fall vara. För det spekulerades jättemycket i media då. Han kommer inte vara kvar och han vill bli sportchef. Och de här sakerna sipprade ut. Men då fick jag säga att jag kommer jobba med det här laget i alla fall till sommaren och så vidare. Så det var men spelartruppen visste ju ingenting.
Hur många gånger i media kände du att så här, nu vill jag egentligen bara säga sanningen? Bara så här, att jag ställer ju verkligen upp för klubben bara.
Nej, men då tänkte jag nog inte så. Då tänkte jag att fastän det här, om det skulle komma ut så skulle skada klubben mer än mig. Men så här i efterhand så hade det varit jävligt skönt att det finns ju någon...
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number 1 in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Och det är väl kanske inte den intervjun jag är mest stolt över. Men vi spelar hemma mot Hammarby. Vi vinner med 2-1. Och någonstans där så, ja, men jag krämade ut det sista som fanns liksom, ödeläktare, och det var liksom inte, det var inget speciellt, men det var en speciell match. Vi kom sexa, så jag krämade ut någonstans det sista jag hade. Mm. Jag skulle direkt efter den informera tränarteamet om att jag skulle sluta, för det hade jag inte berättat för dem heller. Så att vi skulle gå upp på kontoret och berätta det. Och samtidigt så gör ju Oskar Jansson gör ju sin sista match.
Just det.
Så då, som alltid, är det en Discovery-intervju efter matchen, och jag springer på Oskar i korridoren, och han är väl en av de spelarna bakåt som, ja, men vi har fått nära relation och vi har gjort den här, han kom in samtidigt som mig, och vi har fått tät relation sådär, och han är en otrolig människa, fantastisk att jobba med. Så då, ja, men vi träffades där i korridoren och så hade vi en kram och liksom känslomässigt, och sen gick jag direkt till intervju, och då får jag några frågor, och så får jag en fråga om Oscar, och då börjar jag ju gråta. Mm. Den finns säkert någonstans på Excel eller vart det är liksom. Ja. Och då är det ju i grund och botten att jag tror ju där och då att det här är min sista intervju som huvudtränare. Okay. Så allting bara släpper liksom. Mm. Så det är någonting sådär som jag, när jag tittar tillbaka på, att det hade varit, såklart varit väldigt skönt att gå upp och sätta sig på en presskonferens där och säga, vet ni vad, nu så här, det kommer komma in en ny tränare nästa år. Så berätta det för spelarna. Men så blev det inte där och då. Så att det är väl ett sånt minne som jag har från den tiden. Mm.
Nej, jag tänker tillbaka till det här med slumpen, hur vacker och hård den kan vara. Du fick ju, i början fick du en slump som var verkligen positiv och hjälpte dig. Sen kom slumpen att vara hård mot dig. Den här tränaren som var tänkt att hoppa in och var mer eller mindre klar, där var slumpen hård mot dig och han hoppade av i sista sekund. Mm. Det är verkligen, alltså, det finns anledningar varför karriärer går upp och ner, men slumpen är fan viktig också.
Ja, men så är det. Och när jag tittar tillbaka på det så är det såklart att det är väl någonting som jag har fått med mig, att jag har ju, man lär sig mer om sig själv och om andra framförallt i motgång. Mm. Så det är såklart att under de här två åren som vi touchade i början på nu, så har jag ju lärt mig mer om mig själv än vad jag gjorde under de första 6-7 åren. Sen om det är positivt eller negativt, jag tror att man behöver bli bättre på att under de goda stunderna också lära sig massor. Men det är väl ett utvecklingspotential för mig. Mm.
Ja, jag tänkte ju spinna vidare där på din sista, som du trodde var din sista intervju. Men när du väl, alltså, eller kan jag inte säga äntligen, men när du väl slutar i Örebro, vad känner du för tankegångar då? Mm. Är det så här äntligen, eller hur var det där?
Nej, men det hann ju hända ganska mycket perioden, ja, ja. Från det liksom. Mm. Så att nej, men det var nog, känslan var en stor besvikelse för att slutet blev som det blev. Men också såklart att lite lättnadskänsla. Men där och då var det nog mest besvikelse, skönt att beslutet fattades. Mm.
Du har ju varit tränare i Division 1, Superettan, Allsvenskan. Jag är jäkligt intresserad av Superettan. Jag har ganska dålig koll på den. Alltså, hur svår är den serien?
Nej, men om man tittar, det är klart att den är ju väldigt, väldigt speciell. Vi hade ju ett tufft år där när vi åkte ur. Vi gjorde de här förändringarna. Vi gjorde också Örebro-mått mätt för att nå liksom nästa nivå, topp 6. Så gjorde vi stora investeringar i ett par spelare, namnkunniga spelare, som startpunkten skulle vara att vi skulle hålla oss kvar. Och sen var liksom nästa del att vi skulle, ja, men kunna börja sikta mot det här som vi ville, och de skulle leda det på något sätt. Mm. Så det var ju ett väldigt, väldigt tufft 2021 för hela klubben med degraderingen. Och sen hamnade vi i Superettan, och det var ovant för oss som klubb. Det var länge sedan vi hade varit där. Några saker som jag reflekterar över Superettan generellt är ju att det kanske inte alls, men bästa laget vinner inte alltid.
Nej.
Det är liksom en känsla, och det var nog varken jag eller spelarna, för att vi hade väldigt många spelare i den truppen som gick in i 2022 som hade massor med erfarenhet, landskamper, allsvenska matcher och så vidare, men få spelare som hade erfarenhet av Superettan. Mm. Och det tror jag slog hårt mot oss det året. Man ser också att ja, men när man tittar på historiskt så är det liksom nästan vanligt att lag som åker ur allsvenskan hamnar i botten än att lag som kommer från Superettan går upp i allsvenskan. Det finns ju många häftiga exempel på Värnamo och Brommapojken och några till bakåt som har gjort den resan. Och bara det säger ju en del om tabellen. En annan sak som jag tycker sticker ut med Superettan också är att ja, men med 3-4 omgångar kvar så är det liksom 7, 8, 9 lag som kan komma allt från 4 till kval neråt. Mm. Så det har varit de senaste åren. Och det sker inte heller i allsvenskan. Så att, en väldigt speciell serie på så sätt.
Ja, Nej, men jag har ett jätteklart exempel i Utsikten. Inför den här kommande säsongen så var de ju tippade att åka ut. Nu var de ju bara, ja, bara en kvalmatch ifrån att gå upp. Nu var det ju stora siffror, men det är så sjukt konstigt. Den är så svår att förhandstippa. Vi pratade med Lukas Edlund som var en av nyckelspelarna i Utsikten och frågade vad är det som gör att man är ett topplag i Superettan. Och han nämnde att enligt siffror så är det ju de lagen som löper mest som ligger längst upp i tabellen. Det är också en så här sjuk siffra som man inte, som vi okunniga skulle jag vilja kalla oss, vi tänker inte på den. Matchar den, om du tänker tillbaka, matchar med er också att ni kanske inte tog mest löpmeter eller...
Ja, nej, men det är nog möjligt. Sen som sagt, vi hade ju en, jag tror för våran del i alla fall, så var profilen av att vi var liksom inte förberedda för ligan utifrån vart spelarna hade varit någonstans. Det kanske hade varit bättre att ha haft 3-4 spelare som har spelat 4-5 år i och varit bäst i Superettan. Kontra spelare som har gjort det bra i Allsvenskan men aldrig varit i Superettan. Så jag tycker det är spännande med den kontexten man är i. Liksom, hur kan det bli så bra som möjligt? Och BP var ju ett lysande exempel. De som var nykomliga för oss när jag var där och vi mötte dem på sista gången på våren hemma. Tyckte att vi gjorde en bra match men förlorade med uddamålet tror jag. Och då var det liksom katastrof. Och sen så visade sig att de gick upp. Så att, men det är en speciell serie. Helt
ja, verkligen. Jag tycker vi går in på nutid. Ditt nutida jobb dyker upp. Hur kom den processen igång?
Nej, men jag slutade ju i Örebro i tidig höst. Christian Gärle kom in som huvudtränare. Och vi hade en bra dialog och bra diskussion där. Vi kom fram till att det var bäst att han skulle fortsätta. Planen var väl att han skulle ta över det laget året därpå också. Så att jag ganska tidigt för att vara fotbollstränare så var jag tillgänglig för jobb, om man säger så. Jag kan säga att den första månaden när det var slutet så hade jag inga tankar alls på vad jag ville göra. Sen så dök det upp, som det gör under den perioden, slutet på hösten, tidig vinter, så dök det upp en hel del förfrågningar från, jag träffade någon eller några olika allsvenska lag i olika roller. Vilket är väldigt nyttigt att sitta i olika typer av rekryteringsprocesser och få diskutera med dem. Besökte något lag i utlandet, vilket också var supernyttigt. Och sen så dök det här upp med Svenska fotbollsförbundet då, och rollen som ungdomsförbundskapten. Och när jag kokade ihop allt utifrån var jag kom ifrån, vad jag var nyfiken på, det sociala, så kände jag att få komma in och jobba med... på Svenska fotbollsförbundet med unga spelare som jag inte hade gjort tidigare och jobba i en landslagsmiljö som någonting helt annat än klubbmiljö. Dels att jag var väldigt, väldigt nyfiken på det och också någonting som jag var väldigt nyfiken på. Så att när den frågan kom så kändes det ganska snabbt som det mest naturliga och bästa.
Jag kan tänka mig att många svenska fotbollsfans ser ett steg från allsvenskan till ett ungdomslandslag är ett nedsteg, men nu när man börjar tänka efter mer och mer så är det ett väldigt ärofyllt jobb. Det är ändå svensk fotbolls framtid du sitter och jobbar med. Jag tycker att i Danmark är man väldigt mycket mer duktig på att hylla de här jobben. Vad skulle du säga? Är det ett snedsteg bak eller är det framme? Hur ser du det här?
Nej, men jag håller med. Bilden i Sverige är nog att det är ett litet steg bakåt. Och jag känner mig inte speciellt orolig för att ta ett litet steg bakåt utifrån det om man pratar. Men jag delar också din bild med att vi borde vara stoltare över vårt svenska landslag. Det är liksom ett av de finaste jobben man kan ha. Och få stå och sjunga nationalsången och få möjlighet att jobba med de bästa spelarna oavsett ålder. Jag har ju försökt att jobba, det är såklart man måste anpassa sig till miljön där man kommer in, men jag försöker ju använda de erfarenheterna som jag dragit från alla år i Allsvenskan och Superettan och de spelarna som jag har jobbat med, och sen såklart försöka sätta in det i en landslagskontext på rätt nivå, och det har varit otroligt utvecklande för mig. Till det som liksom en extra bock som jag funderade mycket på innan också, det är ju möjligheten att jobba med, det finns ju otroligt många duktiga personer på Svenska fotbollsförbundet och liksom få bygga relationer och jobba med dem. Både de andra ungdomsförbundskaptenerna, förbundskaptener, specialister inom olika områden och få jobba i en sån stor organisation och kunna ha möjlighet att komma in och påverka lite grann svensk fotbolls framtid har hittills varit superhäftigt.
Hur hanterade du övergången från klubblag till landslag? Är det en stor skillnad för dig?
Ja, men absolut. Alltså, framförallt i det dagliga arbetet. Och det var väl två stora delar. Dels klubblag till landslag utifrån att man har spelat mycket mindre tid. Men också utifrån att jag gick från att jobba med seniorer till att jobba med... Jag jobbar med det yngsta landslaget, 14, 15, 16-åringar. Så båda de delarna gjorde att jag verkligen fick tänka till. Okej, hur kan mina egenskaper appliceras i den miljön som jag kommer in i nu? Jag gjorde det mycket under våren, så hade jag en period när jag inte hade några aktiviteter. För vi startade upp vårt landslag sommaren när de är... och jag har ju 08 med sommaren när de är 15. Så då passade jag på att resa lite med de andra landslagen. Jag var med Andreas Pettersson som är förbundskapten för 06 i Spanien. Jag var med Daniel Bäckström och U21-landslaget i Spanien. Jag försökte vara med så mycket som möjligt och hämtade mycket inspiration och influenser därifrån. Och fick lära mig mycket om Svenska fotbollsförbundet. Men en jättestor omställning. Både det vardagliga men också när man väl jobbar med spelarna.
När du jobbar med det yngsta landslaget, vad blir det viktigaste? Är det... Att vinna matcherna, alltså det, på något sätt är det alltid att vinna matcherna, men när ändå är de unga så blir det också att ta in dem i ett landslag, få dem att känna på det. Vad är liksom huvudsaken när de kommer in till ett landslag och ni spelar matcher? Och,
nej, men alltså vi har ju några mål. Det ena är ju såklart att vi vill fostra spelare till det svenska landslaget. Det är ju det primära. Sen så vill vi ju också förbättra vår FIFA-ranking, och i det ingår det ju så att vinna fotbollsmatcher. Så det är väl en balans mellan båda två. Jag tror inte att det behöver vara det ena behöver inte vara andra. Du är inne på någonting intressant där, att när man har de yngsta så är det ju liksom delen att få in dem i landslagsverksamheten. Och det tror jag har varit positivt, att jag kommer från klubblagsmiljön. För att jag har också behövt liksom, det har ju varit nytt för mig och nytt för dem. Och jag tror att den vägen har vi tillsammans liksom skapat på ett bra sätt, att man har kommit in och utvecklats i det här tillsammans. Istället för att man kanske gjort det här 7, 8, 9, 10 år. Så att det tror jag har varit någonting som varit bra för både mig och för de spelarna som jag har haft förmånen att jobba med.
Man ska ha en konstig grej också. Det är ju nästan så att du lånar spelarna. De kommer ju under en kort period. De är ju så pass unga också, så att utveckling är en viktig del av deras tid med landslaget. Hur jobbar man på så kort tid och jobba in dem i en elva men samtidigt utveckla spelarna?
Mm. Ja, men det är ju... Vi pratar ju mycket om att försöka bygga alltså en referensram, en ram i sättet som vi vill bete oss på, men också som vi spelar. Vi brukar prata om kulturen som vi vill skapa med, ja, men dels, jag menar, ska säga så här, identiteten som vi vill skapa, dels med våran spelidé och dels med våran kultur. Och i våran spelidé så brukar jag ta ett exempel med att det är en ram. Spelarna, jag behöver bygga den där ramen. Ungefär, ja, men hur vi ska spela anfallsspel, försvarsspel, hur vi ska bete oss på planen, utanför planen, fasta situationer och så vidare. Men i den ramen så finns det ju massor med olika pusselbitar som ska sättas in. Mm. Och min ambition är ju inte att de här pusselbitarna, att försöka förändra dem. Utan det är snarare att försöka förädla dem genom att ge dem den här erfarenheten. Men också att få de här pusselbitarna att passa bra tillsammans för att kunna göra bra prestationer som lag. Och som du säger, de är ju stora delen är det ju med sina klubbar och där de har sin stora utveckling. Det vi kan erbjuda i landslagsmiljön, det är ju kanske framförallt att samla de bästa. Och dels få träna med och mot varandra. Men också samla de bästa och möta de bästa i Europa. Det är ingen klubb i Sverige som har möjligheten att samla ihop Sveriges bästa spelare och möta de bästa spelarna i övriga Europa. Och det ser jag som en viktig del i de här spelarnas utbildning. Mm. Sen en del som kommer till som har varit väldigt, väldigt roligt och utvecklande för mig är ju också att komma ut och träffa de här akademierna. Tränarna, många tränare som gör ett fantastiskt jobb. Många akademier som har tagit stora steg de senaste åren, vad jag har förstått, och som gör ett jättegott jobb. För det är en personer som jag inte har sprungit på så mycket tidigare. Jag skulle säga att det finns många tränare i Allsvenskan och till viss del Superettan som jag har byggt bra relationer med, både spelare och andra ledare. Men just de här, många är nya för mig. Och det har varit superroligt. Akademichefer och tränare för P15, P16, P17.
Mm. Det här tycker jag är en jäkla intressant fråga. Du har ju varit klubblagstränare sedan innan, så du är ju van med petningar. Men att peta ungdomar, alltså när det bara är ungdomar som du har att jobba med och peta dem, hur är reaktionen där jämfört med en vuxen och liksom en ungdom? Hur tar de det?
Nej, men man kan säga några saker generellt som sticker ut är ju att när vi är iväg och spelar landskamper så får ha Svenska fotbollsförbundet som en policy när det inte är tävling att det finns startgaranti. Mm. Vilket innebär att alla får starta minst en match. Så spelar vi en dubbellandskamp och vi är kanske 20 spelare så startar alla varsin match. Okay. Så det blir ingen petning på det sättet. Spelar vi tre matcher så kanske några spelare startar två och någon startar en. Så att alla får speltid. Det man kan säga som det liksom blir en tydlig petning, det är ju när man väljer ut vilka spelare som ska få åka med. Vi har ett läge med 66 spelare, 22 får åka till Spanien exempelvis. Och det blir en annan typ av, jag ska inte säga fegispetning, men lite grann så, för att vi har dem samlade. Vi kallar dem som vi vill kalla, de får en kallelse. De andra, jag ringer inte runt till övriga 44 och säger, vet du vad, du är inte med på grund av det här och det här. Sen om någon spelare hör av sig eller jag kan motivera för någon tränare så är det så. Så petningarna blir ju inte på samma sätt som om du, ja men om jag jobbar med er två och ni är två spelare och vi träffas varje dag hela veckan och så får du spela på söndag och du får inte spela, då blir det någonting annat. Så att jag skulle säga att jag har inte känt av det än på det sättet, men det är klart att det är speciellt för många av de här spelarna, eller alla spelare, de är ju bäst i sina klubblag och sen så kanske de kommer in i miljö där de kanske inte blir uttagna. Så det är absolut någonting. Och vi pratar mycket om på våra större läger just vad som händer om man inte blir uttagen. Och få spelare att förstå att spelare byts ut och det är så mycket annat så att man liksom inte tappar geisten för, bara för att man inte blir uttagen till en samling eller till ett läger.
Nu blir det här lite en fråga över hela karriären egentligen, men hur ställer du dig till petningar generellt? Jag vet att Gerhardsson har det väldigt jobbigt varje gång han ska försöka, eller varje gång han ska peta någon, att han känner att det är jobbigt inombords. Kan du koppla bort det där, eller känner du också samma sak? Att det fortfarande tar på en lite?
Ja, men absolut så tar det på en lite grann när man är i klubblag. Sen så lite tillbaka till, jag pratade om mina erfarenheter av vad man har lärt sig av liksom, när det har gått bra eller när det har gått dåligt. Man kan ju se det som att man petar en spelare, men man ger också en annan spelare chansen. Mm. Så att det gäller att hitta balansen där. Att jag tror att vi är ganska bra på att fundera och tänka runt om den här spelaren får inte spela. Men det är ju någon annan spelare som faktiskt får chansen. Det jag tror att man måste göra det är att kommunicera och våga vara rak och ärlig. Spelarna ser igenom en och man försöker hitta på svepskäl. Mm. Och där är väl jag annorlunda nu mot vad jag var tidigare. Det har man lärt sig mycket, framförallt från de första åren, hur man ska göra. Men en faktiskt sån del som jag har gjort för egen del för att landa in i det är att jag ger alltid, nu lite annorlunda med landslag, men i klubblag så de sista 5-6 åren så gav vi alltid laget dagen innan. Tidigare så hade jag gett laget ibland på matchdag. Mm. Och anledningen till att jag gav det på matchdag var att jag tyckte att alla skulle vara på tårna och alla skulle liksom vara redo. Nu när jag valde att börja i laget dagen innan så var det dels att man gav möjlighet för den som var besviken att vara besviken och den som var glad att vara glad. Men lika mycket för min egen skull, att när jag gett startelvan, då får jag släppa det. Annars kunde jag, om vi hade matchen söndag, jag inte hade gett dem laget, jag hade en position som jag funderade på, så kunde jag gå hela lördagskvällen och fundera på vem ska det vara. Jag kanske hade bestämt mig, men jag visste att den här skulle bli besviken, hur kan man ta det? Så att för egen skull också kunna släppa det. Så det är något som jag kan rekommendera till alla tränare, ta ut laget dagen innan för din egen skull. Det känns mycket, mycket bättre.
Om du tar ut laget dagen innan och så kommer du på, fasen, jag skulle vilja ändra samma dag som det är match. Har du någonsin?
Nej, aldrig.
Nej. Den satte elvan spelare.
Precis. Ja. Precis.
Snyggt. Nu är det lyssnarfrågor.
Yes.
Vilket är ditt finaste fotbollsminne?
Ja, men det är ju när vi i Ljungskile gick upp mitt första år i Örebro till Allsvenskan. Mm. Och hela den dagen, kvällen, var häftig.
Hur är det att träna Zlatans son?
Det är klart att det blir ju annorlunda mot ett vanligt landslagsläger, framförallt massmedialt. Både inför lägret, men också när vi var där på plats. Alla de, jag vet inte om det var 7, 8, 9 kanske, olika mediebolag som var där och filmade och gjorde intervjuer och så vidare. Jag tror att några spelare som var på sina första landslagsläger och som ska med nu när vi ska på måndag, de kommer nog bli besvikna, för de tror att det är så på alla läger. Jag tror inte intresset kommer vara lika stort nu även om Vincent kommer vara med, men annars så under själva veckan så var han som vilken spelare som helst.
Ja. Hur tog den killen, för det är precis som alla andra, en ung fotbollsspelare, hur tar han den situationen?
Nej, men känslan var att han tog det mer som att han tyckte det var lite spännande med mycket uppmärksamhet. Men han, precis som många andra spelare som gör sitt första landslagsläge, var ju rejält nervös. Nya lagkamrater och en ny miljö. Men jag tyckte han gjorde väldigt bra ifrån sig och han ska ju vara med nu på måndag igen när vi ska till Bosan.
Pratar ni ihop er i organisationen hur ni kan hjälpa han eller hur ni
absolut
tacklar den här situationen?
Alltså, våra målsättningar är ju att skapa så bra förutsättningar för alla spelare som ska göra ett landslagsläger. Sen så blir det ju, och då behöver vi göra ett lite annat typ av jobb med vissa spelare. Vincent var ju sånt, för vissa skulle bli en hel del uppmärksamhet. Så vi vill ju att han, precis som de andra spelarna, ska få så bra förutsättningar som möjligt. Så det tyckte att vi gjorde vi på ett bra sätt. fotade CV styrka i en stor organisation som Svenska fotbollsförbundet, att vi hanterade det bra.
Jättebra. Vilket namn i P16-landslaget är något man borde hålla koll på?
Nej, men jag säger pass, för att ja, det är alltid farligt att ta någon.
Ja, den är svår att ge ut faktiskt.
Men det finns många duktiga.
Mm, verkligen. Hur ska Örebro lyckas för att bli ett allsvenskt lag igen enligt dig?
Nej, men jag tycker ju lite grann sådär att när det dyker upp frågor runt ÖSK, även när jag var där, så finns det många, det har varit många tidigare som har både spelat och jobbat i föreningen som, ja, men som tycker och tänker ganska så mycket utan att ha full insyn. Så att jag tror de som personer som är på plats där nu är de som har de bästa svaren. Så att de kommer lösa det bra.
Kanske ta in Nordin och Axén som tränar du.
Ja, de har ju mycket synpunkter i alla fall. Och det ingår i deras jobb att vara liksom experter. Ja. Så att det vore spännande.
Ja. Sista. Nej, förlåt. Det är två till. Vilket är ditt nästa steg som fotbollstränare?
Nej, men mitt nästa steg är att bli så bra som jag bara kan som ungdomsförbundskapten. Vi har ett EM-kval i sent i höst och förhoppningsvis kan vi ta oss vidare därifrån till kval nummer två nästa vår. Så att det är mitt nästa. Jag har mycket kvar att lära som ungdomsförbundskapten.
Vad spelas hemmamatcherna för P16?
Det är väldigt olika. Ja. Man försöker sprida alla ungdomslandskamper runt om i Sverige för att skapa ett så stort intresse som möjligt. Mm.
Jag tycker inte att man ska ha all respekt till Örjansvall och allt sånt här, men kanske göra en stor satsning och köra Stockholms stadion, Tele2, alltså göra en riktig folkfest av det. För jag tycker de förtjänar det, grabbarna.
Ja, men absolut. Det är väl bra att skapa så stort intresse som möjligt. Min lilla erfarenhet är att när man har de här matcherna på lite mindre orter så blir det en folkfest. Mm. För att då är de så glada och tacksamma att man kommer ut. Mm. I de större städerna så sväljs det lite grann utifrån att det finns så stor konkurrens. Men det är klart att det vore häftigt att kunna få till någonting maxat för de här spelarna. Mm. Men när vi spelade landskampen mot Norge i Falun till exempel, och det var dryga 1000 personer på plats, så mycket har ju ingen av våra ungdomsspelare spelat för förut. Så att jag tycker att det finns en skärm i det också.
Mm, jättebra. Sista. Vad tycker du om VAR?
Nej, men jag tycker att det finns fördelar och det finns nackdelar. Fördelarna är ju såklart att det blir rätt. Men nackdelarna är ju att det stoppar upp spelet och tappar en del känsla. Mm. Sen tycker jag det finns en utmaning i att samma personer som gapar över att domarna är för dåliga vill inte heller ha VAR. Så jag tror att där måste man någonstans hitta en riktning att om vi inte vill ha VAR, då får vi en acceptans av att den mänskliga faktorn är där och inte alltid blir rätt. Då tycker jag inte att man kan ställa sig och gapa och skrika på domarna. Mm. Generellt är liksom, jag förstår de svenska domarna. Det domarhatet som uppstår ibland blossar upp ett par gånger under ett år när det blir stora beslut som fattas fel. När de vet att de här besluten hade jag inte tagit om jag hade fått det tekniska hjälpmedel som finns runt om i hela Europa. Då förstår jag att domarna ser det som att det kan hjälpa dem ganska så mycket. Så att jag tycker att jag ser både för- och nackdelar, men man måste ha en förståelse för att VAR kan hjälpa till jättemycket, men då tappar vi också en stor del känsla av spelet. Sen blir det väl i långa loppet. Jag menar om alla länder har VAR och inte Sverige, hur ska vi hantera det på sikt? Mm.
Ja, det finns inget rätt och fel svar på den här frågan, men det var ett jäkligt bra svar.
Ja, verkligen.
Mm, verkligen. Att man får in domars perspektiv. Jag tycker man har, kan ha rätt att vara arg för stunden för ett domarbeslut. Men det här med att sitta och skriva privata hot och...
Kan gå ändå längre än så.
Ja, man får tänka till innan man sitter och skrivbordskrigar.
Verkligen. Mm. Och då om det finns ett hjälpmedel som kan få bort det, då får man, om man då vill vara den typen av person, då kanske inte ska vara den som låter mest för att vi inte ska vara. Mm. Det blir motsägelsefullt tycker jag.
Här tycker jag att vi tar lite ansvar och tar en sån röst också. Och hör vad den säger.
Jag håller med.
Det är jättebra ämne.
Verkligen.
Nu ska vi inte sno mer tid av dig. Du har ett till möte som jag tror det börjar bli dags för.
Ja, men det går att knuffa dem till. Så ja, det går att
snyggt. Men vi tackar för att vi fick komma hit och för att du tog din tid.
Tack för att du
kom. Verkligen.
Ja, tack så mycket.
Och tack till er som lyssnar.
Ja, verkligen.
Utan er är vi ingenting.
Nej, så är det ju. Nej. Så att ni ska ha er eloge också.
Eller hur? Alla förtjänar lite hyll.
Ja, faktiskt. Ja,
snyggt. Ha det bra allesammans.
Ha det bra.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.